När man har gått ner i vikt under en längre tid så hoppas jag i alla fall att man har nått till sin hälsosamma vikt där man vill stanna. Och det här kan vara både stort glädjeämne, men det kan också vara någonting som man blir lite orolig för. För att det är inte så lätt att stå kvar på en viss plats. Vi pratar alltså om viktstabilitet. Och det är det vi ska prata om i dagens avsnitt. Hej, det är jag som är Camilla. Jag driver Viktdoktorn och jag sitter här tillsammans med Rebecka. Du arbetar som psykolog hos oss. Mm. Du har också i bagaget att du är kostvetare och crossfit-instruktör.
Jamen.
Idag ska vi prata om det här med stabil vikt.
Mm.
Varför då?
Men jag tänker att efter man har gjort en medveten insats där man under en tid har kanske jobbat väldigt hårt för att gå ner i vikt. Och kommer till en plats där man säger, men här är jag nöjd. Det behöver inte nödvändigtvis vara en normalvikt utan kan också vara en övervikt eller vad man nu landar, en lägre vikt. Ja, då vill man kanske behålla den vikten. Och då kan man tänka på det som en viktstabiliseringsperiod. Där man går in i en ny fas och behöver jobba på att bibehålla alla nya vanor och så som man har jobbat upp. Eller så kan man ju referera till det här som resten av sitt liv då.
Ja, för jag tänker så här. Det här du är inne på, vissa människor startar ju, alltså de har ju sjukdomen obesitas eller fetma och startar på en väldigt hög vikt. Mm. Och bara du går ner 5-10% av den vikt som du startar på så får du enorma hälsofrämjande effekter.
Mm.
Så att för oss på Viktdoktorn spelar det ju mindre roll om du kommer ner på en BMI normalvikt eller om du bara har gått ner så pass mycket att du känner dig nöjd, att du känner att du får en bättre hälsa, ett bättre liv helt enkelt. Mm. Och när du har kommit ner så att du känner här vill jag stanna. Det är ju då resten av livet. Men det är inte alltid så lätt att göra det. För det är ju här som människor börjar bli oroliga. Mm. Okej, nu har jag gått ner igen. Mm. Även om man har gjort det på ett mer stabilt sätt än vad man brukar. Det vill säga inte svultigt, inte kört något crazy diets eller så. Utan faktiskt ställt om sina levnadsvanor. Hos oss får man ju även då stöd av läkemedel under tiden. Men att man hamnar på den här platsen att oj då, nu ska jag liksom gå ut i vanliga livet och bara leva resten. Så här helst, jag vill inte gå upp igen.
Mm.
Här finns det ju ganska mycket olika råd och verktyg och framförallt forskningsstudier.
Mm. Camilla refererar till är att EASO, så en europeisk organisation, gjorde ett stort arbete för att se över hur ser det egentligen ut med riktlinjerna kring kost som en intervention, alltså kostbehandling eller nutritionsbehandling av obesitas i Europa. Så 2014 började de intervjua olika organisationer eller ställen i olika länder. Men också individuella dietister som man pratat med människor och då frågat mer så här, kan ni fylla i den här enkäten? Och i början var det bara 6 länder som, jag tror det var 13 länder som deltog i studien och 6 länder hade rekommendationer eller riktlinjer när det kom till hur man rekommenderade vården att behandla obesitas eller fetma med kosten. Sverige var ett av dem.
Ja, så att inte bara i slutfasen utan överhuvudtaget.
Ja,
ja.
Ja men precis. Och sen så har de följt upp det här ända till 2021. En del av det här arbetet har också varit då att etablera mer. För det de också såg när de gjorde den här undersökningen var att alla länder har väldigt olika rekommendationer. Tog med olika delar av en viktresa i sina riktlinjer. Där vissa då pratar om livskvalitet medan andra inte tog med utan mer kollade på vikten som ett mått då. Så det var väldigt spritt hur riktlinjerna såg ut. Och de ville presentera någonting som skulle kunna vara lite enhetligt.
Ja, men jag tänker att det låter ju väldigt stökigt.
Mm.
Och det blir ju också svårt för människor att veta, ja men är det de här riktlinjerna som jag bör följa, jag som har sjukdomen fetma, eller ska jag titta på de här riktlinjerna istället? Mm. Och vad är förankrat i forskning och ja, vad ska man faktiskt göra?
Ja, som tur väl är finns det ju väldigt många olika sätt som man kan göra det på. Det som den här studien också visade var att när de pratade enskilt med dietisterna så tyckte dietisterna att långvariga resultat, alltså långvarig, att man kan hålla i sina resultat så att det blir en viss stabilisering över tid, var ett väldigt gott liksom hälsomått. Medan när man kollade på vad själva riktlinjerna eller guidelines eller ja, rekommendationerna sa, så var det väldigt lite prat om viktstabilitet.
Så där handlar det mer om hur gör man för att gå ner till en hälsosam vikt. Mm. Men inte hur gör jag för att stanna där.
Nej, utan då kanske det hur kan vården hjälpa dig att gå ner till en hälsosam vikt. Och sen blir det lite så här, så nu får du kanske fortsätta här.
Det känns ju lite så där oschysst att bara, ja, tada!
Ja, det tråkiga med det är ju att de flesta forskningsstudier som man kollar på, nu är interventionstiden oftast väldigt, väldigt kort. Så kanske 8 veckor till så 3 månader eller 6 månader. Och det tycker jag är kort när det kommer till att göra stora förändringar när det kommer till vikt.
Ja, det är också faktiskt, förlåt, men det är en av anledningarna till att vi säger att våra 3 månaders program är en kickstart.
Ja.
Det är för att det handlar om att sätta bra beteenderutiner och så vidare. Och ta de här första stegen på sista viktresan, men sen måste man fortsätta jobba. Det är inte klart efter 3 månader alltså, det ser ju vi.
Ja, men precis. Så när man kollar på interventioner, alltså metoder för att gå ner i vikt som handlar om livsstil eller kost, så här, vilken kost, vilken diet. De flesta har goda resultat så länge som man får hjälp. Alltså när man följer rätt strikta rekommendationer och har någon form av uppsyn över det.
Jag tänkte just, är det här att de vet att någon kommer att kolla till mig om den här mängden tid igen? Så att jag måste hålla mig till det här schemat som jag har lagt upp nu. Medan när man då sen är klar från studien och eller programmet och eller då är det ingen som gör uppföljningar. Och då tappar folk igen. Är det det som sker?
Jag vet inte exakt. Nu får vi sätta igång den studien. Nej, men det man kan se eller det man kan så här, spekulera kring är så här. För olika studier har också gjort det på olika sätt. Vissa studier har kört hem mat till deltagare. Så att då har man ju fått sin mat för veckan. Och där de också har gett det för hela familjen. Medan andra så här, kom till vårt labb, ät här. Eller här får du en träff med en dietist. Och så följer man det här. Så lite olika upplägg. Men det de flesta studier ändå visar är att de flesta går ner i vikt under en tid. Och sen så går de också upp med den här vikten igen. Så jag tänker att det inte är konstigt att när man kommer till den här stabiliseringsfasen. Att man har en del oro eller man har, kanske till och med har erfarenhet av den här studsen. Att ja, men jag kan gå ner i vikt men sen då? Sen går jag oftast upp igen.
Ja, det här är ju också någonting vi hör hela tiden.
Mm.
Vi har ju många deltagare som också har sagt, nej men jag var med på ett av era bootcamps och sen så gjorde jag som ni sa, det gick jättebra för mig.
Ja.
Så då tänkte jag, nu ska jag gå med i deras program för att om jag fick det här gratis och jag började implementera det och det går jättebra för mig, då vill jag ha hjälp med de andra bitarna också.
Mm.
Så det här behovet av att få hjälp av vården som också ser, men följer forskningen, ser vad det är som faktiskt fungerar och inte. Hur ser det ut, tänker jag då, i Sverige? Jag känner att jag bytte mitt i meningen. Men jag har förståelse för att man vill få den här regelbundna uppföljningen.
Mm.
För att det här är ändå en ganska stor livsstilsförändring som man gör. Även om man tar ett litet steg i taget. Jag menar, hur äter man en... Det var en sån här jättekonstig gammal grej. Hur äter man en elefant? en bit i taget för de är så stora. Men man ska absolut inte äta elefanter.
Det är spännande, jag har inte hört.
Mer hur man ska ta sig till jättestora förändringar.
Mm. Ett steg i taget.
Mm. Ja. Mm. Vi tar den istället. Men när man sen då kommer in på viktstabilisering, vilket ju är sista fasen.
Mm.
Hur ser det ut i Sverige, vet du?
Så tyvärr så har ju vården, som vi vet, väldigt begränsade resurser. Och då behöver man hjälpa de som är svårast sjuka först. Så de som har gått ner i vikt är ju inte oftast längre då de som är svårast sjuka. Jag vet inte exakt hur det ser ut på inom alla regioner. Det ser lite olika ut på olika vårdenheter inom samma region också. Också vilken intervention man gjort med operation med gastric bypass och gastric sleeve. Eller med stöd av dietist eller olika överviktsenheter. Nu byter namn till Obesitas centrum, tror jag. Sidospår. Problemet med begränsade resurser är ju då att man inte har lika mycket resurser på att hjälpa folk under en längre tid. Utan det brukar bli att man hjälper till en begränsad tid. Och sen så kanske, om man har tur, kan man få lite glesa uppföljningar. Så det är ju sällan så någon kanske får hjälp i 2 år när det kommer till regelbunden uppföljning.
Mm. Blev det någon slags synkronisering av råden inom Europa då, efter den här genomlysningen?
Några saker som de belyste. När de pratade med dietisterna så pratade dietisterna då om den här långsiktiga förändringen och hur viktigt det var. När de kollade på vad länder kollade på själva så var det väldigt många länder som var väldigt viktfokuserade. Vilket de som gjorde den här studien tyckte var väldigt problematiskt. För att det blir en så begränsad syn på problematiken. Och det också det kollar inte på så här hur livet blir på lång sikt. Så de rekommenderade att stabiliseringen, viktstabilisering, fick mer utrymme. Och sen så också vände de sig till Kanada. För Kanada gjorde ett arbete med sina riktlinjer. Där de, precis som WHO, tog ett mer helhetsbegrepp kring hälsa. Så att riktlinjerna för medicinsk nutritionsbehandling för obesitas eller fetma inte bara är så här: okej, vad har du för BMI eller midjemått och hur många procent av din vikt har du gått ner? Utan att då pratar de också om saker då de tog från Kanada. Prata om viktstigma, viktbias. Så att alltså man har författade meningar om människor som lever med en övervikt eller fetma. Så att de pratar om livskvalitet och där vikter en pelare utav flera. För att utvärdera om behandlingen var framgångsrik eller inte.
Mm. Det här tycker ju vi är så här superintressant såklart. För vi tänker ju bara, okej, men på vilket sätt leder den här typen av forskning till att vi på Viktdoktorn kan hjälpa så många som möjligt med så mycket som möjligt av sin sista viktresa. Men är det någonting som du kan skicka med den som tittar eller lyssnar idag? När det gäller viktstabilisering och kontakt med till exempel offentlig vård. Finns det någonting, kan man liksom härleda till? Kan man be om någonting? Kan man fråga om någonting?
Nej. Jag vet inte. Obesitas Sverige, som tidigare hette HOBS, hälsooberoende och storlek. De har stödchattar. Där kan man alltid, eller dit kan man alltid vända sig. Sen tänker jag också det som EASO landar i. Var att så här, det finns flera olika metoder som fungerar. Det som är viktigt är att man pratar med någon som är villig att hjälpa en och möta en där man själv är. Så att man hittar någonting som funkar i ens eget liv.
Mm. Det jag hör att du säger är ändå att det här är ingenting man vill göra ensam.
Nej.
Därför att när man inte har regelbundna uppföljningar så är det mycket lättare att tappa den stora förändring man ändå har jobbat igenom. Mm. Så min sluttips till dig som tittar eller lyssnar blir väl egentligen att hitta ett forum. Om det är på BCT Sverige eller om det är inom offentliga vården eller om det är privatvård eller om det är en kompis som är i samma sits där ni har jobbat parallellt. Hitta någon som gör att du ändå får den här uppföljningen. Mm. Så kommer det gå mycket lättare.
Eller hos oss.
Man kan alltid komma till Viktdoktorn, men stort tack för att du har tittat eller lyssnat. Stort tack till dig. Vi hörs och ses igen nästa vecka. Samma plats, samma tid. Om du vill, ta hand om dig. Hej då!
Hej då!